När Pervin och Faye slutligen lämnade det ändlösa samtalet med hennes föräldrar väntade den besynliga tjänstekvinnan Charlin på dem i korridoren. Pervin var dränkt i svett som bildade mörka fläckar på hans rock och det kändes som om han sprungit gatlopp i 10 mil. Faye hade ett leende på läpparna och gick med lätta steg. Hon såg strålande ut, vacker och lika stolt över sig själv som den gången när hon kommit med männen från vakthöjden, just som trollockarna var på väg att bryta igenom Imonswalls försvar. Charlin neg varje gång någon av dem tittade på henne och varje gång var hon nära att trilla omkull. Det väderbitna ansiktet med ett ärr som löpte över ena kinden var format i ett underdånigt leende som såg ut att kunna explodera när som helst. Förbipasserande spjutjungfrur tecknade åt varandra på sitt handspråk och Charlin neg för dem med, även om hon gnisslade tänder så att Perrin hörde det klart och tydligt. Även Faye började ge henne vaksamma blickar. Kvinnan förde dem till deras gemak, bestående av en salong, ett sovrum med en himmelsäng stor nog för 10 och en lång marmorbalkong som vette ut mot en gårdsplan med en fontän. Väl framme envisades hon med att visa eller förklara allting, till och med sånt som de själva kunde se. Deras hästar hade fått stallplatser och blivit ryktade. Deras sadelväskor var upppackade och hängde i garderobsskåpet tillsammans med Perrins yxbälte, medan det mesta av deras knappa innehåll låg prydligt ordnat i lådorna till en dubbelkista. Perrins yxa stod lutad mot den öppna spisens grå marmorkarm, som om man skulle hugga spänt ved med den. I den ena av de båda silverkarafferna som glittrade av kondens fanns det iste, i den andra bål på plommonvin. 2 speglar med guldram visades också upp. Den ena hängde ovanför ett bord där Fails elfenbenskam och hårborste låg. Den andra var en jättelik golvspegel med snidade sidostycken som inte ens en blind kunde ha missat. Medan Charlin fortfarande var i färd med att förklara hur det gick till när man skulle få badvatten hämtat och berätta om kopparkaren, tryckte Perrin en guldkrona i hennes valkiga hand. Tack, sa han. Men om du skulle vilja lämna oss nu? Ett ögonblick trodde han att hon skulle kasta det tunga myntet i ansiktet på honom. Men istället fick han ännu en vacklande nigning och en igendrämd dörr när hon lämnade rummet. Det verkar som om den som lär upp tjänarna här inte är särskilt bra på dessa fel. Det där skötte du förresten utmärkt. Hövlig men bestämd. Om du bara ville vara sån mot våra tjänare. Sen vände hon sin slanka rygg mot honom och fortsatte med lägre röst. Kan du hjälpa mig med knapparna? Han kände sig alltid fumlig och grovfingrad med hennes små knappar. Nästan rädd att han skulle dra loss dem eller riva sönder klänningen. Å andra sidan tyckte han om att klä av sin hustru. För det mesta lät hon en kammartjänarinna göra det. Säkert på grund av de knappar som faktiskt lossnat. Menade nu någon av alla de dumheter som du sa till din mor? Har du inte tämt mig, min make, sa hon utan att se på honom, och lärt mig att komma flygande till din handled när du kallar på mig? Kommer jag inte springande för att göra dig nöjd? Lyder jag inte din minsta vink? Hennes lukt vittnade om att hon var road, och det gjorde rösten också. Saken var bara att det samtidigt lät som om hon menade vad hon sa. Precis som när hon sagt mer eller mindre samma saker till sin mor med stolt stämma och högburet huvud. Kvinnor var underliga och så var det med den saken. Och hennes mor och far också för den delen. Det var kanske bäst att byta samtalsämne. Vad var det Bashir hade pratat om? Fail, vad innebär en bruten krona? Han var säker på att det var vad han sagt. Hon lät höra ett irriterat ljud och började plötsligt avge en upprörd lukt. Rand har lämnat palatset, Perrin. Jaha, och hur så? Han stod nedböjd för att se en av de ynkliga små pärlemorsknapparna ordentligt och rynkade nu pannan åt hennes rygg. Hur vet du det? Spjutjungfrorna. Bane och Shea lärde mig lite av deras handspråk. Säg ingenting om det, Perrin. Med tanke på hur de reagerade när de fick veta att det fanns ale här har jag en känsla av att de inte borde ha gjort det. Dessutom kan det komma väl till pass att förstå vad jungfrurna säger utan att de vet om det. Det verkar finnas gott om dem kring Rand. Hon vred på sig för att ge honom en skälmsk blick och klappa hans skägg. De första spjutjungfrurna vi mötte tyckte att du hade fina axlar. Men det här var de inte över sig förtjusta i. Ale-kvinnor känner inte igen ett bra skägg när de ser det. Han skakade på huvudet och väntade tills hon vänt sig om igen innan han stoppade knappen som lossnat när hon vred på sig i fickan. Kanske skulle hon inte märka någonting. En gång hade han gått en vecka med en knapp borta i sin rock och inte sett det förrän hon anmärkte på det. Vad skägg beträffade hade Gaul sagt att ale-män alltid var slätrakade. Bane och Shea hade sett hans skägg som ett utmärkt ämne för underliga skämt. Han hade själv tänkt på att raka av det mer än en gång i den här hettan. Men Fail tyckte om skägget, så mycket var säkert. Vad spelar det för roll om Rand har lämnat palatset? Bara att du borde veta vad han gör bakom ryggen på dig. Du visste uppenbarligen inte att han tänkte ge sig av. Glöm inte att han faktiskt är draken återfödd. Det är nästan som att vara en kung. En kung över kungar. Och det händer att kungar förbrukar till och med sina vänner. Av misstag eller med avsikt. Det skulle inte Rand göra. Vad är det du försöker antyda egentligen? Att jag borde spionera på honom? Han hade menat det som ett skämt, men hon sa... Inte du, älskade. Att spionera är en hustrus uppgift. Fail. Han rätade på sig så snabbt att han nästan ryckte loss en knapp till. Tog henne om axlarna och vände henne mot sig. Du ska inte spionera på Rand. Hör du det? Hon fick en enveten min med neddragna mungipor och smalnande ögon. Det praktiskt taget stank envishet om henne. Men han kunde också vara enveten. Fail, nu vill jag se ett prov på den där lydnaden som du skröt om. Så vitt han kunde se gjorde hon vad han sa när det passade henne och annars inte. Och det oavsett om han hade rätt eller ej. Jag menar det, Fail. Jag vill att du lovar det. Jag tänker inte vara delaktig i något. Jag lovar, hjärtat mitt, sa hon och la fingrarna över hans mun. Jag lovar att jag inte ska spionera på Rand. Där ser du. Jag lyder min högt värdade make. Kommer du ihåg hur många barnbarn min mor sa att hon väntar sig? Det plötsliga bytet av ämne kom honom att blinka. Men hon hade lovat och det var det viktigaste. 6, tror jag. Jag tappade räkningen när hon började tala om vilka som skulle vara pojkar och vilka flickor. Hennes Nordeira hade haft en del förbluffande frispråkiga råd om hur detta skulle uppnås. Lyckligtvis hade han missat det mesta, upptagen som han varit av att fundera på om han inte borde lämna rummet tills hon var färdig. Fail hade bara nickat, som om det varit den mest naturliga sak i världen att tala om med hennes make och far i samma rum. Minst 6, sa hon med ett riktigt olydigt leende. Perrin, hon kommer att börja titta snett på oss om jag inte kan säga att hon kan vänta sig det första snart. Så jag tänkte att om du någonsin lyckas knäppa upp resten av mina knappar. Trots att de varit gifta i månader rodnade han fortfarande. Men hennes flin var kvar. Att ha en riktig säng efter alla dessa veckor gör mig lika framfusig som en bondflicka i skördetid. Ibland undrade han över dessa saldenska bondflickor som hon alltid pratade om. Var de lika framfusiga som Fail var när de var ensamma kunde det aldrig bli några grödor skördade i Salde. Han hade sönder 2 knappar till när han fortsatte knäppa upp klänningen och hon sa ingenting om det. Hon lyckades rent av riva sönder hans skjorta. Jamira blev förvånad över att kunna öppna sina ögon. Förvånad över att finna sig liggande i sin egen säng på Rosenkronan. Hon hade väntat sig att vara död, inte avklädd och nedbändad under ett linnelakan. Steven satt på en pall vid sängens fotända och lyckades se lättad, oroad och sträng ut på samma gång. Hennes slanke, karheinske väktare var huvudet kortare än hon och nästan 20 år yngre, trots sina grå tinningar. Men ibland försökte han ikläda sig rollen av hennes far och gav i den närmaste sken av att hon inte kunde ta vara på sig själv utan att han var med och höll henne i handen. Hon fruktade att den här incidenten skulle ge honom bränsle för den kampen i flera månader framöver. Vid ena sidan av sängen stod Mirana med allvarsam uppsyn, vid andra Berenicia. Den rundnätta gula systern såg alltid allvarsam ut, men nu var det värre än någonsin. Hur lyckades Demira få fram ljus, så svag hon kände sig? Det var en följd av att bli helad, men bara att dra upp armarna och lägga dem ovanpå lakanet fodrade en kraftansträngning. Hon måste ha varit mycket nära döden. Man fick inga ärr efter att ha blivit helad, men minnet och svagheten räckte gott och väl. En man kom in i skänkrummet, sa Steven, och påstod att han ville ha ett stop öl. Han sa att han hade sett Ailman följa efter en ACD. Han gav en perfekt beskrivning av dig och hört dem säga att de skulle döda dig. Så snart han sagt det kände jag. Han gjorde en dyster grimas. Steven bad mig att komma med, sa Berenicia. Han mer eller mindre släpade med mig och vi sprang hela vägen. Sanningen att säga visste jag inte om vi hade kommit i tid förrän du slog upp ögonen alldeles nyss. Naturligtvis, sa Mirana med tonlös stämma, var allt sammans delar av samma fälla, samma varning. Ailkrigarna och mannen i skänkrummet. Det är synd och skam att han slapp undan, men vi var så oroade för din skull att han slinka iväg innan någon kom sig för att ta fast honom. Demiras tankar hade varit upptagna av Milan och hur det här skulle påverka sökandet i biblioteket och av hur lång tid det skulle ta innan Steven lugnade ned sig. Så det tog en stund innan det Mirana sagt sjönk in. Ta fast honom. En varning. Vad pratar du om, Mirana? Berenicia muttrade någonting om att hon kanske skulle förstå det om de visade henne det skrivet i en bok. Ibland kunde Berenicia ha en giftig tunga. Har du sett någon som kommit in i skänkrummet för att ta sig en öl sedan vi kom hit, Demira? Frågade Mirana tålmodigt. Det var sant, det hade hon inte. En eller till och med två ACD gjorde inte stor skillnad för ett värdshus affärer i Camlin. Men 9 stycken var en annan sak. Den sista tiden hade mor Sin Chonin kommenterat det öppet flera gånger. Då var avsikten alltså att ni skulle veta att det var Ail som hade dödat mig. Om det nu inte var meningen att jag skulle bli hittad innan jag dog. Hon hade just kommit ihåg vad mannen med det skurkaktiga ansiktet hade morrat åt henne. De sa åt mig att tala om för er allihop att hålla er borta från Althor. Precis de orden. Säg åt de andra häxorna att hålla sig borta från draken återfödd. Det skulle jag knappast kunna framföra om jag var död, eller hur? Hur var mina sår placerade? Steven skruvade på sig på sin pall och kastade en plågad blick på henne. Inget era träffade något organ som skulle gjort att du dog omedelbart. Men den mängd blod som du förlorade. Vad ska vi göra nu? Avbröt Mira och riktade sig till Mirana. Innan han började tjata om hur dumt det varit av henne att låta sig överrumplas på det viset. Jag menar att vi ska ge Ailkrigarna ansvaret, sa Berenicia bestämt, och statuera ett exempel bland dem. Hon kom från gränsmyrarna i Tjejnar och älräder hade varit ett vanligt inslag under hennes uppväxt. Sheonid håller med mig. Åh nej, protesterade Demira. Jag tänker inte låta någon förstöra min första möjlighet att studera älfolket. De säger knappt någonting som det är. Det var mitt blod trots allt. Om inte mannen som varskodde er också var äl, verkade dessutom uppenbart att de handlade på order av någon annan. Och jag tror bara att det finns en man i Camelin som ger order till älkrigare. Resten av oss, sa Myrana med en sträng blick på Berenicia, håller med dig, Demira. Jag vill inte höra mer prat om att försöka hitta en flock hundar bland flera hundra, medan mannen som skickade ut dem på jakt fortsätter promenera runt med ett leende på läpparna. Berenicia såg lite ilsken ut innan hon böjde på nacken, men det gjorde hon å andra sidan alltid. Vi måste åtminstone visa Elthor att han inte kan behandla Isildur på det här viset, sa Berenicia vast. En blick från Myrana fick henne att mildra tonen, men hon lät inte glad åt det. Fast naturligtvis inte så skarp att det bringar alla våra planer om intet. Demira förde samman båda händernas fingertoppar, satte dem mot läpparna och suckade. Hon kände sig verkligen svag. Det är en sak som slår mig. Om vi öppet anklagar honom för det han har gjort kommer han förstås att förneka det. Och vi har inga bevis att kasta i ansiktet på honom. Och inte bara det. Det kanske inte är så klokt att låta folk veta att han ser det som sin rätt att jaga Isildur som om de vore kaniner. Myrana och Berenicia utbytte en blick och nickade bestämt. Stackars Steven rynkade ursinnigt ögonbrynen. Han hade aldrig låtit någon komma undan med att göra henne illa. Vore det inte bättre att vi inte säger någonting? Det skulle säkerligen få honom att grubbla och svettas. Varför har vi inte sagt någonting? Vad tänker vi göra? Jag vet inte hur mycket vi kan göra, men vi kan åtminstone göra honom nervös. En tänkvärd åsikt, sa Varin från dörren. Elthor måste respektera Isildur, annars kan vi inte arbeta med honom. Hon tecknade åt Steven att gå. Han väntade på en nick från Demira, naturligtvis, och satte sig sedan på hans pall. Jag tänkte att eftersom du var måltavlan. Hon gav Myrana och Berenicia en hård blick. Kan ni sätta er ner? Jag tänker inte skaffa mig en sträckning i halsen genom att stirra upp på er. Varin fortsatte medan de fortfarande var i färd med att placera rummets enda stol och en pall till bredvid sängen. Eftersom du var måltavlan, Demira, borde du vara med och bestämma hur vi ska få mäster Elthor att lära sig sin läxa. Och det verkar som om du redan har börjat. Vad jag anser, började Myrana, men Varin avbröt henne. Vänta lite, Myrana. Demira har rätt att komma med det första förslaget. Demira höll andan medan hon väntade på utbrottet. Myrana verkade alltid vilja att Varin godkände hennes beslut, vilket var nog så undligt under omständigheterna, om än lite besvärligt. Men det här var första gången Varin helt enkelt hade tagit befälet, åtminstone inför andras åsyn. Trots det gjorde Myrana ingenting mer än att stirra på Varin en kort stund med munnen som ett streck och sen böja på nacken. Demira undrade om detta betydde att Myrana skulle överlåta befälet över delegationen åt Varin. Det verkade inte finnas något annat hon kunde göra nu. Alla blickar vändes mot Demira. Väntande blickar. Varins var särskilt genomträngande. Om vi vill att han ska bekymra sig över vad vi tänker göra, föreslår jag att ingen av oss går till palatset idag. Kanske utan någon förklaring alls. Eller om det är för grovt, med en som han måste genomskåda. Myrana nickade. Och än viktigare, med tanke på hur sakerna utvecklade sig. Det gjorde Varin också. Kanske borde vi låta bli att skicka någon till honom på flera dagar, så att han verkligen får svettas. Genom att iaktta min kan vi säkert avgöra när han är lagom mör och... Vad de än bestämde sig för att göra sedan ville hon ha sin del i det. Det hade varit hennes blod trots allt. Och ljuset alena visste hur länge hon skulle bli tvungen att skjuta upp sina efterforskningar i biblioteket nu. Det sista var nästan lika mycket skäl till att lära Al Thor en läxa som att han glömde hur man behandlar en Aes Sedai.